إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم بكم رضا بحول الله وبعونه أتتأوب بذلك وكتت أمنا Vi kommer att tala om el-iman, om våran tro. Och mer specifikt så kommer vi att försöka beröra ämnet svag iman. Vad är dess orsaker? Och hur kan vi bota denna svaga iman och uppnå de höga nivåer av iman som vi alla strävar efter? Och det är viktigt att muslimen först och främst känner till att din iman, din tro är det värdefullaste du har i detta liv. Den som har iman, tror på Allah subhanahu wa ta'ala, den personen har den dyrbaraste ägodelen som en människa kan äga i detta liv. Och den som saknar iman saknar det viktigaste i detta liv, även om han skulle äga alla jordens olika ägodelar, så är han ändå fattig och saknar ändå den bästa ägodelen, och det är iman. Och därför så sa Sahabi al-Jalil Abdullah ibn Mas'ud i den fina athar som vi alltid brukar nämna, att Allah subhanahu wa ta'ala ger dunya, Allah ger pengar till den han tycker om och den han hatar. Men han ger bara iman till den han älskar. Så att en människa har fått pengar, rikedomar, är inte ett tecken på att han är omtyckt av Allah. Men att en person har fått iman är ett tecken på att han är omtyckt av Allah subhanahu wa ta'ala. Och iman, våran tro, som ulema säger, är grunden till allting gott i detta liv och i nästa liv. Allting gott, alla goda frukter och allting gott du kan uppnå är en av belöningarna från iman i detta liv och i nästa liv. Den som vill ha sann lycka, och lycka är någonting som alla människor strävar efter, eller hur? Vi finner att alla människor strävar efter lycka på olika sätt. Och de flesta kanske har fått för sig att lycka kan köpas med pengar. Andra tror att lycka ligger i att ha mycket ägodelar, eller vackra kvinnor, eller fina bilar, eller stora slott. Men dessa är alla saker som kommer att försvinna. Till skillnad från el-iman, vilket är någonting som består. Någonting som följer med dig in i nästa liv. Och det är en sann lycka om du fullbordar din iman. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har lovat sina tjänare. Då han säger i surat An-Nahl: "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Att för dem som gör goda gärningar och är troende, vare sig det är en man eller kvinna, för dessa kommer vi att ge ett lyckligt liv. Och vi kommer att belöna dem i nästa liv för det bästa som de gjorde. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala och lovar, och Allahs löfte är alltid sanna, att den man eller kvinna som är troende, som har iman och gör goda gärningar. Goda gärningar är de som klassas som goda i islam. De gärningarna som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har lärt oss. Så den mannen eller kvinnan som har iman och gör goda gärningar, فَلَنُحِيَّنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, kommer vi att ge ett lyckligt liv, ett gott liv. Och vi kommer att belöna dem för det bästa som de gjorde i nästa liv. Och även i detta liv. Men den största belöningen finns i nästa liv. Så här har vi en belöning för folket av iman. Att de uppnår en lycka i detta liv. En lycka som inte går att köpa för pengar. Den lyckan som profeten Muhammed a.s. också berättade om. Då han talade om att iman har en sötma. Den har en njutning som man kan uppnå som troende. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också lovat att de som minns Allah mycket och de som är troende kommer att finna ro i sina hjärtan. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Är det inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala? Så hjärtat finner frid i att minnas Allah, i att tro på Allah subhanahu wa ta'ala, så finner man den här lyckan. Och det fyller det tomrummet i hjärtan som alla människor har. Wallahi, den människan som inte har iman är en människa som är död. En människa som är livlös och går i mörker. Men den människan som har iman har fyllt det här tomrummet och har fått liv och ljus i sitt hjärta. Ni ska också veta att iman är nyckeln till paradiset. Utan iman kommer du inte gå in i Allahs eviga paradis. Vilket är det mål som vi alla strävar att nå. Det mål som vi alla strävar att vinna. Att gå in i Allah subhanahu wa ta'alas eviga paradis. Endast de troende kommer att få gå in i Allahs paradis. Och där kommer de att få det som ingen människa någonsin har sett. Det som ingen människa någonsin har hört. Och det är ingen människa någonsin kunnat föreställa sig. Och den som har iman kommer också att bli räddad från helvetet. Vilket också är en stor seger. فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Den som räddas från elden och tas in i paradiset har fått framgång. Eller har vunnit. Ey wallahi. Största målet och största vinsten, att du räddas från helvetet och får gå in i paradiset. Men den som inte har iman kommer att brinna för alltid i helvetet. Kommer aldrig att komma ut. Men den som har iman kommer att räddas från elden. Han kanske kommer slippa gå in i elden. Allah tar honom direkt in i paradiset. Eller om han har syndat och förtjänar att gå in i elden, så kommer han att straffas, men han kommer någon gång att tas ut från elden. Så som nämndes i hadith al-Shafa'a, där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berättade att Allah kommer att ta ut de troende från elden. De som har så lite som en liten yani dharra, så lite som en atom eller en myrasvikt av iman, kommer att få gå ut från elden. Och endast al-kuffar kommer att brinna där i för alltid. Må Allah skydda oss. Och vår iman är någonting som är i hjärtat. Och denna iman består av tro, tal och handling. Man måste uttala sin tro. Man måste agera ut med sin tro. Och den måste vara förankrad i ens hjärta. Denna iman stiger och denna iman blir svag. Den blir stark och den blir svag. Och vi kommer att nämna orsaker som stärker ens iman och orsaker som försvagar ens iman. Men jag tänkte nämna en väldigt viktig hadith i detta ämne. En hadith som många av er kanske aldrig har hört. En hadith som är berättad av Imam al-Hakim i hans bok Al-Mustadrak. Och den är autentisk enligt Sheikh Albani rahimahullah ta'ala. I denna hadith så säger profeten Muhammad a.s. att al-iman, våran iman, la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu al-thawb. Han sa här att eran iman blir utsliten i era hjärtan, så som ett klädesplagg blir utslitet. Så be Allah ta'ala att förnya eran iman i era hjärtan. I denna hadith så säger profeten Muhammed alaihissalam att våran iman blir utsliten. Och han liknade det med ett klädesplagg. För samma sak som ett klädesplagg, det är inte en evig vara, utan det är någonting som slits ut. Det blir smutsigt, det kan bli hål i den, det kan bli förstörd och så vidare. Och samma sak är det med våran iman. Det är inte någonting som är orörbart, som inte ändras, utan det är någonting som kommer och går, som blir starkt, som blir svag och kanske till och med kan försvinna helt och hållet. Så iman är som kläder. Och Allah Azza wa Jalla har också liknat våran iman med kläder i Koranen. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى الْأَفْوَانِ وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Och att klä sig med taqwa är det bästa klädesplagget. Och därför finner man också att de som tolkar drömmar, drömmar kan ju ha en betydelse. Att kläder i drömmarna symboliserar vad? Iman. Personens tro. Om du ser en person i drömmen med kritvita kläder, långa kläder som doftar gott, abshir, det är inshallah ett glatt budskap att personens iman är ren och den är stark. Men om man ser en person med smutsiga, trasiga, illa doftande kläder, så är det ett dåligt tecken. Eller korta kläder är också ett dåligt tecken, tyder på svag eller liten iman. Så här så sa profeten alaihissalam i denna hadith att våran iman blir utsliten så som ett klädesplagg blir utslitet. Och att vi ska be Allah att förnya våran iman. Din iman blir utsliten av att synda, av att falla kort, av att kanske ständigt bara göra saker som en rutin. Så man behöver förnya sin iman hela tiden genom att be Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta en och att be Allah azza wa jalla att förnya ens iman. Och det finns två saker som de troende ska sträva efter i detta liv. När man har förstått vikten av att vårda och skydda och bevara sin iman, så ska man sträva efter två saker. Ett, att behålla sin iman, och att stärka och fullborda sin iman. Två, att hålla sig borta från de saker som försvagar ens iman, eller förstör eller negerar ens iman. Taib. Så man ska sträva efter att fullborda den och be Allah om förlåtelse om man har till kortakommande. Och man ska sträva efter att skydda sin iman från att minska eller bli svag och så vidare. Och därför är det så viktigt att känna till vad är det som stärker våran tro och vad är det som försvagar våran tro. Och därför så brukade sahabi al-Jalil Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu säga att folk frågade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam om goda saker, men jag brukade fråga honom om det onda, för jag var rädd att det skulle drabba mig. Så på samma sätt som du känner till det goda, så ska du också känna till det onda för att skydda dig från det onda. Så man ska känna till vad som ökar ens iman och vad som sänker ens iman. Vi har nämnt tidigare, och det finns en föreläsning om detta på hemsidan, de saker som stärker våran iman. Och det är inte dagens ämne, men vi kan nämna dem snabbt. Vissa saker som stärker våran iman, för att sedan tala om de saker som försvagar våran iman. Och generellt så är det bara att tänka på att motsatsen är svaret. Är det de saker som stärker din iman, om du kollar på motsatsen, så är det de saker som försvagar din iman. Och motsatsen till de saker som försvagar din iman är det som stärker din iman. Rent logiskt, eller hur? Så vad är de saker som till exempel förstärker våran iman? Kunskap. Islamisk kunskap. Två, att läsa Koranen och reflektera över dess betydelse. Tre, att känna till Allahs namn och egenskaper. 4. Att reflektera över hur perfekt och vacker denna religion är. 5. Att reflektera och att studera profeten Muhammeds sira sallallahu alaihi wasallam och de andra profeterna och sahabas sira. 6. Att reflektera över skapelsen. Att reflektera över Allahs tecken. 7. Att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och att kämpa och sträva och att vara kontinuerlig i detta. Det här är kortfattat de saker som stärker våran iman. Så låt oss nu gå in på dagens ämne. Vilka är de saker som då försvagar människans tro? Och dessa orsaker kan delas in i två kategorier. Al-asbab al-khariyya och al-asbab al-dakhiliyya. De yttre orsakerna och de inre orsakerna. Låt oss börja med de inre orsakerna som försvagar människans tro. Den första av dessa, och kanske den mest allvarliga, är al-jahl, okunskap. Att inte känna till Allah subhanahu wa ta'ala. Att inte känna till hans religion. Att vara okunnig om islam. Det här är en av de största orsakerna till svag iman. På samma sätt som kunskap om islam är en av de största orsakerna till stark iman. Och därför finner man att de lärda har sagt, som Ibn al-Qayyim och andra lärda, att ju mera kunskap man har om Allah, ju mera man känner till Allah subhanahu wa ta'alas vackra och perfekta namn och egenskaper och attribut, ju mera kommer man att älska Allah. Labud, garanterat. När du förstår dig på Allah azza wa jalls storhet, hur otroligt vacker och perfekt och hur god han är, wallahi, du kommer älska honom. Du kommer att längta efter honom, vilket gör att du kommer att sträva i att göra mera goda gärningar. Och när du känner till hans storhet, hans otroliga makt, så kommer du också att frukta honom. Vilket gör att du kommer hålla dig borta från synden. Så kunskapen är nyckeln till allting gott. Och därför så sa också profeten Muhammed a.s. att jag är den av er som känner Allah bäst och fruktar honom mest. Ja? Han kände Allah mest. Hade mest kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som fruktade Allah mest av alla. För kunskapen leder dig till detta. Och sen har vi också kunskapen om vad som gynnar dig och vad som skadar dig. En person som har kunskap om islam och han vet faran av synder, han vet hur skadligt det är att göra dessa synder och han vet att de kan leda till Allahs vrede och helvetet, kommer att hålla sig borta från synderna. Men den som är jahil kanske inte ens vet att det är haram. Om han vet att det är haram, han förstår inte allvaret av det han gör. Och tar lätt på dessa synder. Så kunskap är så otroligt viktigt. Och vi finner detta i Koranen. Att Allah subhanahu wa ta'ala beskriver folk som syndar. Och folk som har hädat och vägrat tro på islam med att de är okunniga. Vi kan nämna några verser. Allah subhanahu wa ta'ala säger då han beskriver Musas folk. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Bani Israel sa till Musa alayhi salam: O Musa, ge oss en avgud eller en staty så som de har en avgud. När de såg ett folk dyrka en staty, så sa de: O Musa, ge oss en avgud som de har en avgud. A'udhu billah. Efter det att Allah räddade dem från Fir'aun och delade på havet, så vill de dyrka en staty. Vad sa Musa till dem? Qala innakum qawmun tajhalun. Ni är ett okunnigt folk. Ni har ingen förståelse. Hur kan ni säga någonting sånt? Känner ni inte Allah? Hur kan ni säga någonting liknande? Subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala berättar också om profeten Lut alaihi salatu wassalam.
Då han sa: "A innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa, bal antum qaumun tajhalun."
Ska ni vända er till män för att tillfredsställa era lustar istället för kvinnor? Ni är ett okunnigt folk. Ja, ni har ingen kunskap. Hur kan ni vända er till att tillfredsställa er med män istället för kvinnor? Vad är er förståelse? Vad är er kunskap? Allah subhanahu wa ta'ala säger också om de icke-troende som uppmanar folk till att dyrka andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger till profeten Muhammad alaihi salam att han ska säga till dem: "Qul afaghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Säg: beordrar ni mig att dyrka någon annan än Allah, era okunniga människor? Så vad var det som fick dem att begå kyrk? Jo, det var deras okunskap. För wallahi, om de känner till Allah, hur kan man då gå och dyrka en staty? Eller hur? När du vet att Allah är den som skapat allt, den som gett allting liv, den som upprätthåller allt och den som försörjer allt, den enda som kan gynna eller skada, varför ska jag då gå och tillbe någon annan? En staty eller kors eller jinn eller ängel som alla är skapade som mig, som varken kan gynna eller skada. Det här tyder på okunskap. Men den som har kunskap förstår att Allah azza wa jall ensam förtjänar att dyrkas. Och därför är det så viktigt att man utbildar sig i islam. Jag säger inte att man måste bli ulema, men man måste åtminstone känna till grunderna i sin religion. Känna till Allah, känna till sin aqida, sin tro. Känna till hur man ska dyrka Allah korrekt. Wallahi, du kommer att vara så mycket lyckligare. Och din väg till paradiset kommer att vara så mycket lättare. Så som profeten Muhammad a.s. har lovat att Allah kommer att underlätta vägen till paradiset för den som går en väg där han söker kunskap. Så söker man kunskap, så underlättar Allah vägen till paradiset. En annan orsak som leder till svag iman är al-ghafla wal-i'rad wal-nisyan. Och jag vill också nämna här att jag läser från en bok från Sheikh Abdurrazzak al-Abbad, hafidhahullah, en av våra lärda som vi studerade med i Medina, som skrev just en väldigt viktig bok som handlar om att iman går upp och ner och dess orsaker och så vidare. Att vi läser från denna bok. Ja. Så han nämner här att den andra punkten är al-ghafla wal-i'rad wal-nisyan. Dessa saker försvagar också våran iman. Al-ghafla kan översättas till likgiltighet eller tanklöshet. Att man yani är upptagen med annat och glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'rad betyder att man vänder sig bort. Att man inte bryr sig. Och en nisyan, att man glömmer. Och dessa tre saker hänger ihop. Den som faller in i en av dem faller in i typ de andra. De här tre sakerna försvagar också ens iman. Ju mer man glömmer Allah och islam, ju mer man vänder sig bort från Allah och Koranen och islam, ju svagare iman kommer man att få. Och de som vänder sig bort helt och hållet förlorar sin iman också helt och hållet. No. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver kuffar med att de är mu'ridun, ett folk som vänt sig bort, ett folk som är likgiltiga och tanklösa, att de är ghafilun. Allah subhanahu wa ta'ala säger: ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. De känner till det yttre av detta liv, men de är okunniga eller de är likgiltiga vad handlar om nästa liv, vad beträffar nästa liv. Så Allah säger i denna aya i surat Rum att al-kuffar har kunskap om dunya. De känner till dunya. Eller hur? Dagens uppfinningar kommer från kuffar och forskningar och många saker kommer från icke-muslimer. De har väldigt djup kunskap om detta. Men de har ingen koll på nästa liv och de bryr sig inte om nästa liv. De är likgiltiga och tänker bara på det världsliga livet. Ja. Så detta är väldigt farligt. Att vara likgiltig, att glömma bort Allah, att inte bry sig, att vända sig bort. Och det här är någonting som tyvärr har blivit väldigt lätt i denna tid som vi lever i. Dessa saker som distraherar människan från Allah subhanahu wa ta'ala har blivit så otroligt många. Eller hur? Idag och denna tid är epoken där man verkligen har lagt all fokus på att roa sig. Det finns så många medel för att få människan att glömma bort allting. Eller hur? Datorer, tv, tv-spel, mobiltelefoner, all slags musik och så vidare. Så många saker för att distrahera människan och få henne att glömma bort meningen med livet, att glömma bort sin skapare. Så muslimen ska kämpa emot och inte falla för dessa saker, utan man ska ständigt minnas sin skapare och meningen med livet. Den tredje punkten och orsaken som leder till att ens iman blir svag är att falla in i synder, al-dhunubi wal-ma'asi, att falla in i synder och överträdelse. Och det här är någonting som vi alla känner till, att synder försvagar våran iman. Och därför så säger de lärda att iman stiger med att göra goda gärningar och blir svag av att göra synder. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam nämnde i en sahih hadith som finns i Bukhari och i Muslim att han sa här i denna hadith: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriq sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrub al-khamr idha sharibaha wa huwa mu'min, aw kama qala. I denna hadith så sa profeten a.s. att den som begår zina, otukt, gör inte det i ett tillstånd då han är troende. Och den som stjäl, gör inte det i ett tillstånd då han är troende. Och den som dricker alkohol, gör inte det i ett tillstånd då han är troende. Och i en annan hadith så nämnde han att personens iman, yani den extra iman som finns i människan, lämnar honom och lägger sig som en skugga eller som ett moln över hans huvud. Och när han sedan lämnar synden och vänder sig tillbaka till Allah, så går den tillbaka till honom. En människan som syndar, Allah, som syndar mot Allah subhanahu wa ta'ala med dessa grova synder, har inte full tro. Han har en brist i sin iman. För skulle han ha stark tro och full iman, så skulle han inte göra dessa synder. Så det bevisar att dessa synder försvagar våran iman. Den försvagar våran tro. Och här finns en annan viktig punkt som Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nämner. Och det är att synder är av olika kategorier och av olika slag. Och ju grövre synden är, ju värre synden är, ju mera sänker den personens iman. Och det kan vara så att vissa synder till och med tar bort personens iman helt och hållet. Ja. Och han säger här att till exempel så minskar personens iman beroende på syndens grad, dess allvar. Beroende på hur man ser på synden. Beroende på hur mycket man lockas till synden. Han säger till exempel så har ju de stora synderna större inverkan på människan än de mindre synderna. Eller hur? Ni vet ju att synder delas in i två kategorier. El-kabair och savair. De stora synderna och de mindre synderna. Och självklart, det är ju inte lika allvarligt att gå och mörda en människa som det är att ljuga. Eller som att baktala. Eller kolla på någonting haram. Det förstår ju alla att de är olika i sin nivå. Och så nämner han också här andra exempel på detta. Till exempel en person som tar lätt på synden. Det här är värre. En person som dricker eller han är med en tjej och gör zina och tänker att det är adi, det är okej. Det här är mycket värre synd hos Allah än en person som vet att han gör någonting så otroligt stort och haram och han ångrar sig innan han gör synden och när han gör synden och efter han har gjort synden. Så känner han att det han har gjort är så allvarligt. Yani, hans tillstånd är mycket bättre än personen som inte bryr sig, som är likgiltig. Och därför så nämnde profeten alaihissalam att från yani, de värsta människor, eller de människor som ligger väldigt dåligt till, är en person som syndar. El-Mujahir. De som Allah inte kommer att förlåta. De som syndar i hemlighet. Alla döljer deras synd. Men de går på dagen efter och berättar om sina synder. Och skryter över sina synder. Han nämnde att dessa människor kommer inte bli förlåtna. För de tar lätt på synden. Och den som tar lätt på synden har ingen yani, vördnad och rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Och så nämnde han också sen här att synden beror ju också på hur mycket man dras till synden. Hur mycket lockelse det finns till synden. Hur mycket frestelse den här synden har. Och han nämner att en person som dras åt en synd och lockas av en synd och har jättestark frestelse, det är mindre allvarligt än en person som har, yani, som inte dras åt den här synden. Och han nämner bevis för detta, den autentiska hadith där profeten Muhammad alaihissalam nämnde de människor som han inte kommer att tala med, de människor som Allah inte kommer att tala med på domedagen. De människor som Allah inte kommer att titta på domedagen. Och från dem nämnde han en fattig man som är högmodig. Och en gammal man som begår zina. Varför? En rik man kanske tycker att han är bättre än andra på grund av sin rikedom. Och det är haram att vara högmodig och att se ner på andra människor. Men han kanske har status, han har makt och han har pengar. Så han ser ner på fattiga människor. Men varför ska den fattiga människan se ner på andra människor? Vad har han för ursäkt för att begå denna synd? Ingen, eller hur? Och därför blir hans synd värre. Samma sak den gamla mannen som begår zina. Han har ingen shahwa, han har ingen lust kvar. Han kanske till och med måste äta medicin för att kunna göra zina. Till skillnad från den unga mannen som ständigt tänker på kvinnor och umgänge och han kan inte få det här ur sitt huvud. Så den här mannen är mer ursäktad, den yngre, än den äldre mannen som inte har någon ursäkt. Så synden beror också på vem som gör det. Och de lärda nämner också att det kan också bero på vart man gör synden. Kan ni något exempel på detta? Vart är det värre att synda? Namn på de heliga platserna. Mekka och Medina. Al-Aqsa. Heliga platser. Moskén. Det är värre att synda i moskén än utanför moskén. Eller hur? Det är värre att man är i moskén och står och ljuger och baktalar folk än att man gör det utanför moskén. Allt är haram, men det är värre. I moskén än utanför moskén. Sen har vi också tidpunkter. Där det är värre att göra synder än andra tidpunkter. Som till exempel vad, Josef? Ramadan. Det är värre att synda i Ramadan än utanför Ramadan. Och sheikhen nämner här ett väldigt fint citat från Ibn al-Qayyim. Från hans bok Al-Fawaid. Och också Al-Jawab al-Kafi. Där han talar om syndernas onda konsekvenser. Och personer som känner till faran av synder och dess onda konsekvenser kommer ju att hålla sig borta från synder. Eller kommer ha lättare att hålla sig borta från dessa synder. Vi kan nämna några av dessa onda konsekvenser som synderna har, som Ibn al-Qayyim nämner. Han nämner att personen som syndar får illat och tawfiq. Han får svårt att få framgång i det han gör. Han, saker och ting blir svåra för honom i detta liv. Fasad ra'i, hans åsikt eller hans intellekt blir förstört. Han blir en dum människa. Wa khafa al-haq, han blir också en person som har svårt att se sanningen. Wa fasadul qalb. Hans hjärta blir också korrupt. Wa khumul al-dhikr. Hans minne blir också dåligt. Wa ida'atul waqt. Han slösar bort sin tid. Wa nufratul khalq. Folk kommer också att fly från den här människan. Den personen som ständigt syndar, som stjäl och baktalar och är ond och så vidare, är en människa som folk inte tycker om. Och Allah gör så att folk hatar honom och folk vill inte komma nära honom. Wal-wahsha bayna al-abdi wa bayna rabbi. Allah ger också den här människan ett tomhet i sitt hjärta. Han känner distans mellan sig själv och sin skapare. Han känner sig långt bort från Allah, den som ständigt syndar. Och sedan så sa han också i den andra boken, Jawab al-Kafi, han känner också det här avståndet sen mellan sig själv och folk. Mellan sig själv och de rättfärdiga människorna. Han känner sig inte bekväm eller hemma med rättfärdiga människor. Och sedan kommer han att känna denna distans mellan sig själv och sin familj, sin fru och sina egna barn. Och sedan värst av allt, eller inte värst av allt, men det sorgliga, han kommer känna denna tomhet och avstånd mellan sig själv. Han kommer inte känna sig bekväm med sig själv. Kommer känna tomhet inom sig själv. Subhanallah. Han nämner också att från syndernas onda konsekvenser är att ens dua inte blir besvarad. Och att man får ett hårt hjärta. Och att man förlorar sin baraka, välsignelsen i sin risk, i sin egendom och i sitt liv. Och hurman al-ilm, man nekas också nyttig kunskap och man förnedras också i detta liv. Och jihanat al-adu, och man förnedras också av sin fiende. Och man känner depressioner. Och man prövas också med dåligt sällskap som förstör ens hjärta och slösar bort ens tid. Och man straffas också med mycket sorger, oro och besvär. Och så vidare. Än i många, många onda konsekvenser som han här nämner. Vi går vidare till den fjärde orsaken som försvagar människans tro. Och det är nafs al-ammaratu bisu. Det är människans onda själ. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat två stycken egon i människan. Det onda och det goda. En nafs al-ammaratu bisu. Själen som uppmanar till ont. Själen som längtar efter synd. Och nafs al-mutma'inna. Och själen som finner frid i att lyda Allah. Som tycker om att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och människan är i ständig konflikt inom sig själv med dessa två. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt detta i Koranen, i surat Yusuf, där han säger: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. I denna aya så säger Allah subhanahu wa ta'ala: och jag säger inte att jag är oskyldig. Säkerligen så är människan benägen att synda, förutom den som min Herre skänker sin nåd. Och det här nämnde också profeten Muhammad a.s. när han gjorde khutba. Eller hur? Vad brukade han säga i sin khutba? وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا. Och vi söker skydd från ondskan inom oss själva. Så han sökte skydd från ondskan inom oss själva. Att söka skydd hos Allah från ondskan som finns inom oss själva. Så det här är något som människan ständigt måste kriga med. Att man vill göra saker som är haram. Kanske man inte orkar göra de saker man är beordrad att göra. Men då måste man kämpa emot. Och därför så nämner Ibn Qayyim att Allah har skapat dessa två nafs i människan. Det onda och det goda. Och ibland så lyder man den onda viljan och ibland så lyder man den goda viljan. Och man är i slutändan åt den, eller det som man lyder mest. Personer som har stark iman kommer att ha iman al-mutma'in och kommer att ha lättare att trotsa sina onda tankar. Men människor som dras åt synder och har svag iman kommer att trotsa sin goda vilja. Ja. Vi går vidare till den andra kategorin av orsaker som försvagar våran iman. Och det är al-asbab al-kharijiyya, de yttre orsakerna som försvagar våran iman. Vet ni vilken den första är? Ganska lätt. Shaitan. Eller hur? Har vi någon större fiende än shaitan? Nej. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt shaitan i Koranen. Att han är vår svurna fiende. Och vi vet att shaitan har ett enda mål i detta liv. Och det är att vilseleda så många människor som möjligt. Och få med sig så många som möjligt till helvetet. Att få så många människor som möjligt bort från islam. Och han försöker ständigt med detta. Med sina viskningar och sina röster och sina soldater så försöker han att vilseleda människan bort från sanningen. Och människan är i en ständig konflikt och ständigt krig med denna fiende. Och Allah har beordrat oss i Koranen att inte följa Satans fotspår. Ja ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Troende, följ inte Satans fotspår. Shaytan vilseleder oss sakta sakta. Och därför säger Allah att vi inte ska följa hans fotspår. För han vilseleder människan sakta sakta bort från sanningen. Börja med små synder, gå vidare till stora synder, gå vidare till bid'a, gå vidare till kyrk, gå vidare till kufr och khalas, du är ute ur islam. Och det är så shaitan jobbar och vilseleder människan. Allah säger också inna shaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sannoliken så är shaitan en svuren fiende till er. Så ta honom till en fiende. Han gör ingenting annat än att kalla sitt parti till att vara från den brinnande eldens invånare. Det här är shaitans kall. Att kalla sina följeslagare till att brinna i elden. Han ger dem falska löften, men hans löften kommer aldrig att förverkligas. Utan det enda som man uppnår genom att följa shaitan är en brinnande eld. Och därför är det också väldigt viktigt att man ständigt är på sin vakt. Att man inte låter sig ledas av shaitan. Att man stänger dörren till shaitan. För shaitan har vissa vägar in i människan. Där han försöker lura människan. Och från de lättaste vägarna in i människan i blicken och hörseln. Då han får dig att kolla på haram. Och som de lärda nämner, att kolla på haram, det kan vara som en pil shaitan skjuter in i ditt hjärta, en förgiftad pil. Och det här kan leda till att ditt hjärta blir sjukt. Och har man ett sjukt hjärta, ett hårt hjärta, så har man också svårt att finna vägledning och att hitta den rätta vägen. Så man ska akta sig för detta. Och den här fitnan av att kolla på haram och att lyssna på haram har blivit så utspridd och den har blivit så tillgänglig som den aldrig har varit i människans historia i denna tid. Förr i tiden, om en person ville kolla på haram, så var han tvungen att kanske gå till någon plats där det samlades, dessa smutsiga kvinnor samlades. Men idag han låser bara sitt rum, sätter på datan eller tvn eller mobilen. Så subhanallah. Och det är en fitna. Allah har skapat mannen svag. Människan är svag. Och mannen dras åt kvinnor. Det är den största fitnan. Men man måste kämpa emot. Och gör man dessa synder måste man göra toba. Ingen är perfekt. Vi alla tycker om kvinnor, men man måste försöka att stänga denna dörr. och försöka att nöja sig med det som är halal, gifta sig. Och samma sak att lyssna på haram är också något som förstör ens hjärta. Som att lyssna på musik. Och sahaba sa att musik får hyckleri att gro i hjärtat, att växa i hjärtat, så som vatten får gräs att växa. Hjärtat blir sjukt av musik. Och musik vilseleder människorna. Hur många människor har inte halkat på grund av att de har fallit in i kärlek till musik? Och subhanallah, de lärde från förr brukade säga att musik är shaitans Koran. Musik är shaitans Koran. Och de lärde nämner också i tafsir att musik är shaitans röst. Då Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Isra nämner att shaitan, eller Allah säger till shaitan, och vilseled dem du kan med din röst, din lockande röst. Då säger många av de lärde att shaitans röst i denna aya är musik. Att shaitan vilseleder folk med just musik. Och det här kan vi se. Att många av dessa musikstilar kallar till en annan livsstil än den livsstil som islam kallar till. Så man ska inte ta lätt på detta. Och därför finner man aldrig en människa som älskar Koranen och älskar musik. Det finns inte. Han älskar en av dem. Älskar han musik, wallahi, han kommer ha svårt att lyssna på Koranen. Han kommer inte orka. Han kommer tycka det är jobbigt. Han vill stänga av den. För det har tagit över hans hjärta. Och tvärtom, personer som älskar Koranen och så kommer inte känna, känna sig bekväm med musik. Den andra saken som också lurar människan och försvagar människans iman är kärlek och besatthet till det världsliga livet. Dunya, hayatul dunya. Att vara besatt av detta världsliga liv är också någonting som försvagar våran iman. Och Ibn al-Qayyim nämner en väldigt fin sak. Han säger: "Wa ala qadri raghbat al-'abd fi ad-dunya wa ridahu biha yakunu tathaquluhu 'an ta'ati Allah wa talab al-akhirah." Han säger här att ju mera en person strävar efter detta världsliga liv och ju mera han är nöjd med detta världsliga liv, ju mera kommer det att distrahera honom från att lyda Allah och sträva efter nästa liv. Det här blir på bekostnad av det. Och det är också viktigt här att nämna att vad som menas med att vara besatt av dunya, det är inte att nyttja de saker som är halal i dunya. Alhamdulillah, Allah har gett oss många gåvor i det här världsliga livet som är från hans välsignelse, som är halal. Och man ska inte göra dem haram för sig själv. Eller tänka att man syndar om man äter eller gifter sig eller sover eller någonting. Nej, alhamdulillah, det är saker som är halal och som man har rätt att njuta av. Men vad som menas är att, som Ibn al-Jawzi nämner, att dessa, att vara så sysselsatt med dunya att det distraherar dig från din religion. Att det distraherar dig från meningen med livet. Det är det som är haram. Att du ser arbetet som något viktigare än att komma och be jumma i moskén. Då har ditt arbete blivit något negativt. Men att arbeta är halal, eller hur? Det är bra att arbeta. Halal jobb, alhamdulillah. Muslim ska arbeta, tjäna pengar. Men om det är på bekostnad av din religion, då har det blivit något dåligt. Då har dunya blivit negativt. Eller du väljer ett jobb där du inte kan be. Och tänker att bönen är inte viktig, jobb är viktigt. Halas. Då har du sålt din akhira och din din för någonting världsligt. Och då har det blivit klandervärt. Och det finns många, många exempel på det. Eller om du använder de saker som är goda och halal till någonting haram, då har det också blivit klandervärt. Och det är det som menas när Allah subhanahu wa ta'ala fördömer dunya. Och en muslim ska inte vara besatt av dunya och ska inte vara en slav av dunya. Och det finns en väldigt, väldigt fin hadith i Sahih Bukhari och i Sahih Muslim där Profeten Muhammed alaihi salatu wassalam sa till sahaba en dag: "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum." Vid Allah så är det inte fattigdom som jag fruktar för er. "Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum." Men det jag fruktar är att dunya ska öppnas för er så som det öppnades för dem innan er. "Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum." Dunya kommer att öppnas för er som det öppnades för dem före er, och ni kommer att tävla i dunya så som de innan er tävlade i dunya, och det kommer att förstöra er så som det förstörde dem. Och en annan riwaya: "Wa tulhiyakum kama alhathum." Och det kommer att distrahera er så som det distraherade dem. Så här säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att han inte fruktar fattigdom för muslimerna. Det är inte vårt största problem, och det kommer aldrig att vara vårt största problem. Men det han fruktar är att dunya ska öppnas, att rikedomarna ska komma, och att vi börjar tävla om rikedomar och makt så som de innan oss gjorde. Och det kommer att förstöra oss så som det förstörde dem. Subhanallah. Så här förstår vi faran av dunya, att vara besatt av detta världsliga liv. Allah musta'an. Vi ber Allah att inte göra dunya till vårt viktigaste mål. Vi ber Allah att göra akhira till vårt viktigaste mål. Ja. Vi går vidare till den sista punkten av de yttre orsakerna som försvagar vår iman. Kan ni gissa vad det är för någonting då? Korana usu. Dåligt sällskap. Dåliga vänner. Dålig omgivning. Dålig miljö. Påverkar vår iman. Aina. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa i en sahih hadith som finns i Abi Dawud: "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadakum man yukhalil." Han sa i denna hadith att en person är på vägen, eller han är på religionen av sin vän, så tänk på vem ni tar till vän. I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att man är som sin vän. Yani man tar åt sig det som vännen gör. Man tar åt sig hans egenskaper, hans karaktär och hans beteende. Och det blir en del av dig. Så tänk på vem ni tar till vän. Ni var försiktiga. Och det här, wallahi, det är så sant. Hur många bröder har man inte sett ha halkat på grund av dåligt sällskap? Hur många personer som var jättereligiösa har inte halkat på grund av att de börjat umgås med dåliga människor? Hur många personer som var på sunna har inte halkat när de började umgås med folket av bidah? Människan, wallahi, blir svag. Och man blir påverkad av sitt sällskap. Och man kan inte säga att jag är så stark att jag kan umgås med vem som helst och vara kompis med vem som helst. Jag kommer inte att bli påverkad. Och vi talar inte här om arbetskamrater. Vi talar inte här om folk i skolan. Utan vi talar om kompisar, vänner. De som du ringer, de ringer till dig och ni umgås på fritiden. De som du tycker om. Det är de vi talar om. Vilka vänner ska du välja? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa i en sahih hadith: "La tusahib illa mu'mina." Umgås endast med en mu'min. Det här är din vän. Umgås endast med dem som är troende. Yani umgås inte med folk som är stora syndare. Umgås inte med icke-muslimer. Umgås endast med bra människor. Den som är mu'min. Den som påminner dig om Allah subhanahu wa ta'ala. Den som säger till dig: "Broder, det är dags att be. Broder, mashallah, 2 veckor kvar till Ramadan. Låt oss gå på en dars. Låt oss hjälpa folk som är i behov" och så vidare. Det här är den sanna vännen. Så som profeten Muhammad alaihi salam sa att en troende är en spegel till sin broder. Och Abu Huraira la till i hadithen: om han ser någonting fel, tar han bort. Den troende är en spegel till sin broder. Vi muslimer blir ibland, vi glömmer bort. Wallah, ibland man lever i sin egen bubbla. Och då behöver vi denna goda vän som kommer och säger, men vad gör du för någonting? Och drar dig tillbaka till rätt väg. Eller hur? För ibland är det svårt att se sig själv från andras ögon. Och andra kan se saker i det som du inte kan se. På samma sätt som du ser en brist i spegeln som du inte kan se utan spegeln. Eller hur? Någon kommer att säga, om du har någonting på kinden, ta bort det. Samma sak här. Broder, du har ett problem, fixa till det. Broder, du måste göra så här. Syster, du måste göra så här. Inni, vi behöver varandra. De sanna muslimerna stödjer varandra. De är som profeten Muhammad al-Islam beskrev det, som byggdelarna eller byggstenarna i en byggnad som stödjer varandra. Vi behöver varandra. Tillsammans blir vi starka och ensamma blir vi svaga. Och som han sa i en annan hadith, att shaitan tar den ensamma muslimen så som vargen tar det ensamma fåret. Shaitan tar den ensamma muslimen, den som avviker från gruppen, den som alltid är själv och säger att han inte vill umgås med folk. Han blir ett lätt byte för shaitan. Och där kommer du också se att han kommer att bli svag och han kommer att halka. Om Allah Azza wa Jalla inte räddar honom. Precis som fåret som avviker från flocken. Ni vet, fåret är inget farligt djur, eller hur? Vem är rädd för ett får? Ingen, eller hur? Vargen är inte heller rädd för ett får. Men vargen är rädd för många får. Om de är en flock på flera hundra får och vargen hamnar i mitten, vad kan hända med vargen? Den kan bli ihjältrampad, eller hur? Så han håller sig borta från att attackera flocken. Men när han ser ett lamm avvika från flocken, så tar han det lammet. Och samma sak är det med shaitan. När han ser oss tillsammans, låt dem vara. Men när han ser dig gå ensam och vara ensam och inte vilja vara med dina bröder, du blir ett lätt byte för shaitan. Så tänk på detta. Tänk på vem du tar till vän. Och här nämner araberna en väldigt fin poesi. De säger, anil mar'i la tas'al, was'al an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarini muqtadi. De sa här, du behöver inte fråga om en person. Genom du vill veta om en person, du behöver inte fråga om honom, utan det räcker med att fråga om hans sällskap. För varje person är som sitt sällskap. Och det här är så sant att vissa av salaf till och med sa att det här, denna poesi, är så nära sunna man kan komma. Yani, om du vill veta en persons tillstånd, fråga vem hans kompisar är. Eller hur? Om hans kompisar är de kriminella som hänger i centrum, kallas, han är som dem. Om hans kompisar är de religiösa som går i moskén, han är som dem. Eller hur? Så vill du veta om en människa, fråga efter hans sällskap. För det är så att människan i sin natur dras åt dem som han känner sig bekväm med. Som profeten Muhammad a.s. sa i en sahih hadith i Bukhari, att al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha atalaf, wama tanakara minha akhtalaf. Han sa i denna hadith, och det är lite svårt att översätta just den här meningen, men att själarna är som förberedda soldater. De som känner varandra kommer överens. Och de som ogillar varandra kommer inte överens. Vad menas med denna hadith? Att folk i sin natur dras åt de som man klickar med. De som man känner sig bekväm med. Så att man samlas med de man tycker om. Och därför ska man alltid försöka vara försiktig med vem man tar till vän. Och välja sina vänner väldigt försiktigt. Och vet också, avslutningsvis, att den enda vänskapen som kommer att bestå är den vänskapen som är för Allahs skull. All annan vänskap i dunya kommer på domedagen att förvandlas till hat och fiendskap. Och det här har Allah sagt i Koranen. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Att al-akhillau, de nära vännerna, kommer på den dagen att bli fiender. Förutom de som fruktade Allah. Yani de vars vänskap inte var för Allahs skull, De vars vänskap var på grund av synder kommer på domedagen att hata varandra och kommer att förbanna varandra. Men de vars vänskap i dunja var för Allahs skull, fisabilillah, och de fruktade Allah, dessa människor kommer att ha en vänskap som består på domedagen och i paradiset. Mashallah. Och inte det här en bra vän? Vill du ha en vän du kommer att hata på domedagen, eller vill du ha en vän som du kommer att enas med i paradiset? Så tänk på detta, bröder. Att välja era vänner väldigt försiktigt. Och det här är faktiskt en av de viktigaste av punkter. Att ett dåligt sällskap påverkar människan så otroligt negativt. Som profeten Muhammad al-Islam sa i den autentiska hadithen i Bukhari och i Muslim, att liknelsen av det goda sällskapet är som en parfymförsäljare. Och liknelsen av det dåliga sällskapet är som en smed. Vad beträffar parfymförsäljaren, så kommer du antingen att köpa parfym från honom, eller du kommer att få parfym från honom, eller du kommer att lämna honom och dofta gott. Det här är liknelsen av det goda sällskapet. En god vän, han är som en parfymförsäljare. När du går in i parfymaffären, är ni alltid garanterat att du går ut därifrån och du luktar gott. Det är det minsta. Eller han har gett dig en liten gåva, eller du köpte en parfym som mashallah luktar jättegott. Du går ut och det är positivt, eller hur? Den dåliga vännen är som en smed som står och arbetar med metaller. När du går till honom så kommer han antingen bränna hål på dina kläder, eller så kommer du lämna honom och dofta äckligt. Den dåliga vännen kommer att påverka dig negativt, garanterat. Antingen jättemycket, som att det kommer gnistor och han bränner dina kläder, eller så kommer han att påverka dig lite negativt, som att du lämnar honom och luktar äckligt. Så man blir påverkad av sina vänner. Nej. Och därför ska man välja sitt sällskap väldigt försiktigt. Så här nämnde vi då några orsaker som försvagar människans iman. Och det är väldigt viktigt att muslimer känner till dessa orsaker, så att man kan hålla sig borta från dem. Och istället sträva efter motsatsen, för att skydda och bevara sin iman. För som vi sa, med iman lever du lyckligt, du dör lyckligt och du återuppstår på domedagen med muslimerna, och du får gå in i paradiset och räddas från elden med denna iman. Så det är det käraste vi har. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda våran iman och att ta våra liv i ett tillstånd där vi är troende, och att förlåta oss våra synder i detta liv och i nästa liv. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.